Barron Trump. Hey, you're pretty popular, right? He might be more popular than Don and Eric.
Det finns andra Trumpar som väntar i kulisserna.
But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help.
År 2028 har USAs president sammanlagt 8 år hett Trump i efternamn. Men kan det bli ännu fler år? Inte så där att Donald Trump skulle ställa upp på nytt eller förlänga sin mandatperiod, utan nu tänker jag på Donald Trumps barn. USA har en historia av presidentfamiljer som har suttit vid makten, eller i alla fall försökt sitta vid makten i flera omgångar. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tala om Trump-familjen och Trumps närmaste krets. Vem hör till den här närmaste kretsen? Vilken makt kan de ha? Och kan det bli fler Trumpar i ovalrummet i framtiden? USA-expert och historiker vid Åbo universitet, Oskar Winberg. Hej och välkommen tillbaka till nyhetspodden.
Tack.
Ja, Oskar, Donald Trumps närmaste krets, vem hör till den?
Det är klart att familjen, och i synnerhet hans barn från första äktenskapet med Ivana, alltså Ivanka, Donald Jr. och Eric, är centrala spelare där. Men sen finns det sådana namn som kanske inte så ofta förekommer i media, men Jason Miller, Stephen Miller, Danska Vina och Stephen Chung, och de har varit länge med i game, om man säger som så. De flesta av de här, med undantag för Stephen Miller, är fokuserade på liksom kommunikation och språkrör för Donald Trump och strategi om hur han når ut till sociala medier och andra medier och sånt här. Och så är Stephen Miller lite av det här ideologiska röret där som styr Trumps tänkande. Men det som vi vet är att det har figurerat mycket diskussion om att Trump lätt fäster sig vid nya eller gamla karaktärer. Och Elon Musk är kanske ett exempel på det här, att han har haft mycket inflytande, och vissa i Trumps inre krets har klagat anonymt i pressen att det finns för mycket inflytande nu för den här nya. Ett annat sånt här exempel är Corey Lewandowski, som var Trumps första kampanjchef, ganska kontroversiell figur, inte hemskt omtyckt bland kollegor, men under årens lopp så vänder sig Trump tillbaks till honom och tar in honom i de här inre kretsarna. Så Trump är ganska impulsiv och spontan, men värdesätter väl högst lojalitet.
Ja, du nämnde Elon Musk, som enligt mig kanske närmast kan liknas vid någon slags adoptivson som hänger med där i Trumps faggor. Varför har Donald Trump och Elon Musk funnit varandra? Vilken är Musks roll i den här släkten?
Jag tänker som så att Donald Trump är ofta villig att bjuda in i den inre cirkeln personer som prisar honom. Och Elon Musks politiska värderingar har under åren utvecklats, eller i varje fall förändrats, och han har blivit en väldigt stark högerröst och stött Trump offentligt, öppet, och då brukar Trump försöka liksom ta in den här kärnglansen som andra erbjuder. Vi såg det samma med Kanye West i tiderna, där Donald Trump väldigt gärna figurerar med Kanye West och till och med Kim Kardashian, för att försöka liksom få in den där kärnglansen till sin egna inre krets. Om man hyllar Donald Trump och har en kärnstatus, så kommer han att vara villig att synas allt mer och mer med.
Men okej, om vi talar om Trumps äkta söner, så har särskilt en fått mycket synlighet nu under den här presidentvalskampanjen, nämligen Barron Trump, som är Donald Trumps yngsta son, visst?
Precis, Barron är hans yngsta son, alltså med hans nuvarande fru Melania, och Barron är bara 18 år gammal och växte då upp i Vita huset, och Melania av allt att döma, precis som många andra presidentgemål, hade väldigt viktigt att försöka skydda Barron från offentligheten, och jag tycker att pressen lyckades ganska bra, om man jämför med tidigare presidentbarn, att respektera det här barnets privatliv. Men nu har frågan sen varit under den här kampanjen, när Barron börjar bli myndig, hur mycket han ska figurera och synas, och det var till och med tal om att han skulle vara en vald som delegat för Floridas republikanska delegation till partimöte i somras, men då meddelade sig Melania att det finns en konflikt och Barron kan inte delta. Så det verkar finnas lite av en strid om Barron, att hur mycket ska han vara i det offentliga och hur mycket får han hålla sig bakom låsta dörrar.
Mm. Hur viktig verkar familjen vara för Donald Trump?
Jag tänker som så att hans, om vi med familj menar hans barn, inte hans syskon, där finns det sen konflikter och har alltid funnits i hans familjehistoria, men hans barn har han alltid velat ta med i sina egna äventyr, och det här är inte begränsat till politiken. De som minns den här reality-serien The Apprentice kommer kanske ihåg att det börjar med två rådgivare från Trump-organisationen som domare tillsammans med Donald Trump, men när åren gick så skuffade han ut dem för sina, i det skedet, ganska unga barn och hämta in istället då, i synnerhet Ivanka, men också Donald Jr. Och Eric som gästdomare och rådgivare i den här serien. Och det var egentligen det som lyfte upp deras profil. Serien gick ut på att man skulle hitta någon som kunde nå framgång i affärslivet, och de här då 20-åringarna hade själva ingen erfarenhet, men det var ju reality-tv, så det behövs kanske inte.
Mm. Hur viktig är sen alltså familjeidealet för amerikanerna? Är det här, har han nu med sig familj och fru och barn för att det ska se, för att han vill ha dem där, eller är det för att det ska se bra ut, locka liksom amerikanska väljare?
Det är klart att amerikansk politik så sätter en hög premium på bilden av familj. Jag tror ju att det är en del av det här. Det andra i det här är väl Trumps ganska långtgående tanke av att man inte kan riktigt lita på människor. Och tanken där blir ju då att de egna barnen, i synnerhet när de fram tills nu har varit helt beroende av fars goda vilja för sin egna karriär, så att de är de som inte kan, så att säga, vända ryggen åt.
Ja, men vilken makt har sen den här innersta kretsen över Trump? Han litar inte riktigt på människor, men hur mycket kan de få in sin egen agenda genom Donald Trump?
Det är alltid svårt att bedöma från utsidan, eftersom vi har ju rapporter och berättelser om hur det här såg ut i Donald Trumps vita hus och kan gå på det. Men samtidigt så, de som har insikt där så har ju en egen agenda. Men det som vi vet är att många upplevde att Donald Trump påverkades väldigt mycket av vem han sen råkade tala med. Och det brukade sägas att den viktigaste uppgiften var att se till att vem är den sista Trump talade med innan han fattar ett beslut, eftersom den har den största makten. Och det här var något som hans stabschef la mycket fokus på. Nu har han ju utnämnt Susie Wiles, som var hans kampanjchef, till ny stabschef, och det blir hennes roll att lite vakta. Men samtidigt så, det finns ju ingen möjlighet att vakta hur barnen agerar med sin far. Där kommer alltid att finnas en så att säga expresslinje från barnen till sin far, och då finns det ju möjlighet att där finns också inflytande.
Ja, Trump har alltså en stor familj, som vi talade om redan tidigare. Och då man talar om stora familjer i Vita huset, så finns det kanske en som är så här särskilt känd som en presidentfamilj. Den så kallade Kennedy-klanen, som ju hade minst sagt intressant historia.
Precis, och Kennedy-familjen eller klanen, hur vi vill kalla det, så där är ju fokus då på Josephs barn. Alltså Joseph var bland annat ambassadör och hade nära förhållanden till Franklin Delano Roosevelt och New Deal under 30-talet. Men han var också en patriark som hade väldigt stora förväntningar på sina, i synnerhet sina fyra söner. Och den första sonen, den äldsta sonen, avled i andra världskriget, och då följde sen på näst äldsta John att bära liksom familjens ära. Och John F. Kennedy blev senator och därefter president, sköts sedan ihjäl, varefter hans bror Robert Kennedy blev senator, presidentkandidat, sköts ihjäl, och den sista, den yngsta brodern Edward, eller Teddy Kennedy, likaså senator och väldigt lång tid senator, ställde upp som presidentkandidat 1980, men lyckades inte besegra egna partiets president, alltså Jimmy Carter, i primärvalen. Och det är ofta fokus på den här generationen, de här tre bröderna och tragedin där kring. Men det är faktiskt så att både Teddy Kennedys och Bobby Kennedys barn har suttit som representantledamöter i kongressen, och likaså Joseph den tredje, alltså Robert Kennedys barnbarn, har suttit i representanthuset nyligen, ända till 2021. Så det här är många generationer av politiska påverkare och kandidater vi talar om.
Mm. Och på tal om Kennedy-klanen så lever den ju vidare än idag. Robert F. Kennedy Jr., som alltså är Robert F. Kennedys son, vill Trump nu utnämna till hälsominister i USA. Och Robert F. Kennedy Jr. har enligt Oscar levt sitt politiska liv långt på just sitt efternamn, trots att han är kanske något av Kennedy-släktens svarta får. Han ställde själv upp i presidentvalet som en obunden kandidat och sägs då ha varit ett hot för demokratin, enligt släkten. Och no, hans utnämning till hälsominister har inte heller fått ett jättegott bemötande av den stora Kennedy-klanen, Kennedy-familjen. Men nog talat om Kennedy-klanen, tillbaka till Trump-familjen. Trumparna är ju inte ännu i alla fall lika stora som Kennedy-släkten, men man kan kanske se Donald Trump som någon slags urfader som kan sträcka ut sina grenar i framtiden till en så här stor politikersläkt. Kan man, Oscar, dra några liknelser mellan Kennedy-klanen och Trump-familjen?
Inte utan att grovt förolämpa Kennedyna, skulle jag väl säga. Alltså, här är ju stora skillnader. Donald Trump har inte varit en traditionell politisk insider. Det är kanske den främsta då, skillnaden, utan nådde presidentposten utan tidigare erfarenhet från politiken. Likaså så har det inte hittills i varje fall visats några tecken på att man skulle vilja liksom bygga på en gräsrotsnivå, liksom stöde först för de här andra i familjen att nå uppåt. Och jag är inte alls säker heller om Donald Jr. Eric eller Ivanka hyser några ambitioner att ge sig in i politiken. Så där finns kanske inte de här samma traditionerna och förväntningarna och inte heller kanske det där kunnande som ändå Kennedyna i flera generationer hade jobbat inom demokratiska partiet innan vi sen såg då den här brödraskaran som nådde så stor stora framgångar i amerikansk politik. Så Donald Trump välkomnar säkert en sådan jämförelse, men det är inte många inom Kennedy-familjen som gör det.
Om vi ännu går tillbaka till den tidigare nämnda Baron Trump, alltså Donald Trumps yngsta son. Jag såg att det redan nu säljs t-skjortor med texten Baron Trump for President 2044. Oskar Winberg, tror du att vi kommer se fler Trumps i Vita huset i framtiden, eller är Donald Trump en tvågångsföreteelse?
Jag tänker ju som så att Donald Trumps hans karisma eller hans det som tilltalar väljarna känns väldigt unikt för just Donald Trump. Och här tänker jag mycket på den här bilden av honom som framgångsrik affärsman som många hade. Och där ser jag kanske inte riktigt att det skulle vara någonting som nödvändigtvis går att ärva av sin pappa. Samtidigt så måste vi komma ihåg att om vi kallar det här nepotism eller nepo-babies, så är en vanlig företeelse i amerikansk politik. Och just nu under de senaste 20 åren så har det alltid i kongressen varit ungefär sådär mellan 2,5% och 4,5% av kongressledamöterna och senatorerna som har haft en förälder som har varit i kongressen. Då. Så, och det här liksom några exempel, bara Nancy Pelosis pappa till exempel, Thomas D'Alessandro, var en kongressledamot och likaså Mitt Romneys pappa var guvernör i Michigan och presidentkandidat 1968. Så det finns väldigt djupt i det här amerikanska. Det handlar ju inte bara om familjeideal, utan handlar om det här kapitalet, socialt kapital, politiskt kapital. Och politiskt kapital är ju någonting som Donald Trump har nu. Så jag säger inte att det är en omöjlighet, men jag tror att hans anhängare som gärna bär Baron t-skjortor eller kepsar, så de kanske är lite förhastade i den här frågan.
Tack för det här, Oscar.
Tack.
Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och USA-forskaren och historikern Oscar Winberg. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden med ett nytt tema och nya frågor hittar du varje vardagsmorgon på arenan. Kom ihåg att klicka på hjärta och den lilla ringklockan där, så missar du inga kommande avsnitt.